Ja, god förmiddag. Vilken glädje att få vara i Trollhättan en söndag som denna. Och fira gudstjänst tillsammans med er. Jag tycker det var ljuv luft att andas och komma hit. God atmosfär och en någon slags sundhet och glädje i rummet. Man blir så glad när man kommer och inte känner att man ramlade i en frysbox. Utan man kom till någon slags värme och glädje att få samlas som församling i Guds hus. Tack Jörgen för inbjudan. Trevligt att träffa er alltid, Pernilla och Jörgen. Ni vet väl att ni har väldigt fina ledare och medarbetare i församlingen. Hoppas ni uppmuntrar dem mycket. De nickar här bakom er. Ni ser inte det, men jag ser det. Ja, de är jättebra. Var stolta över era medarbetare, verkligen. Det är jätteroligt att se hur väl det fungerar. Ja, jag heter Daniel Alm. Jag är 46 år gammal. Det är den yngre medelåldern enligt mig själv. Jag är gift med Susanne, vi är lika gamla, vi är 1971 års modell. Susanne, hon är lärare, hon är rektor på en skola, hon tycker inte om mina predikantskämt. Jag känner så här för att varva upp att jag behöver ha några predikantskämt. Här kommer det första. Och det är det att bli inkallad till rektorn fick en ny betydelse i mitt liv när min fru blev rektor. Tycker jag är ganska småkul så där. Men Susanne tycker det är väldigt drygt skämt att sitta och höra. Hon är ju inte med mig alltid ute så här, men någon gång händer det ju. Vi har i alla fall tre barn. De är 21, 19 och 16 år gamla. Albin, Ellen och Ester. Och ja, Albin han pluggar faktiskt teologi i London just nu. Så det kan ju hända att han blir predikant, vem vet. Ska man beklaga eller gratulera? Vi får väl se. Jag är jättestolt som vi alla föräldrar är. Över mina tre barn, våra tre barn. Man älskar ju sina barn. Och de två äldsta brukar jag säga, här kommer predikantskämt två. Sen tror jag är klar med det för den här predikan. De två äldsta, de har körkort. Och Ester, min lilla, hon har mitt kreditkort. Och det är så. Jag är själv minstingen, jag har fyra äldre systrar. Och vi minstingar, vi är lite sådär bortskämda ändå. Jag tycker det tillhör på något sätt. Så är du nummer två i mitten i syskongruppen så får du väl bara härda ut. Nåväl, det var något kort om mig. Jag har varit pastor i tre pingstförsamlingar, Oskarström, Tranås och Västerås. Om jag lever till den 1 maj så är det faktiskt 12 år sedan jag blev föreståndare för Pingstkyrkan i Västerås. En församling som jag ju älskar så mycket så att det ibland gör ont. Och när jag är här idag så är det min glädje att veta och få lite sms av medarbetare och andra att hemma i Västerås idag döps det 9 dyrbara själar till Jesus Kristus. Och att tacka Jesus för det är en sån glädje. Hörrni, före predikan kommer här ett kort reklamavbrott. Jag tycker om att skriva så därför har jag med mig mina två senaste böcker. Du får gärna ta med en. En av dem eller båda. En handlar om andens gåvor och frukter och en är korta uppbyggelseartiklar, andakter kan man säga. Så du får gärna ta med om man kan swisha, om man kan betala, om man kan glömma och betala. Det är inte så farligt. Pengarna går till Pingstkyrkan i Västerås. Jag har inte eget intresse i det. Har också med mig, eftersom jag ju ändå är samfundsledare, så har jag ju med mig blanketten till kyrkoavgiften också. Så om man tecknar sig för den, då ger man en procent och då kommer 70% av den procenten tillbaka hit i församlingen i Trollhättan. De andra 30% tar jag hand om. Och ordna pastorsutbildning och lite annat för den slanten. Vill du ge din kyrkoavgift så får du mina böcker med som en liten gåva. Slut på reklamavbrottet. Nu står vi upp och läser Guds ord tillsammans. Idag ifrån Johannes evangeliets 14 kapitel, verserna 15 till och med 17. Och det är en liten del utav Jesu avskedstal. Och det är en ingång i den här predikan som kommer att handla om pingstens betydelse. Tänk att Jesus ger helig ande till dig och mig. Så vi läser i tro på Guds ord i Jesu namn. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jesus, jag tackar dig för den här förmiddagen. Tackar dig för närvaron av dig själv. ständigt och jämt så är du den allsmäktige, du är den upphöjde, men du är också den närvarande, du är den som är den evige i vårat nu. Du bor i våra hjärtan, du äger din församling och du älskar oss, Herre. Och vi förundras över din storhet, och den här söndagen så har vi redan och vill fortsätta säga tack Jesus och ge vårt lov och vår ära till dig. Och jag ber att ditt ord, Herre, ska bära den frukt det ska idag och betyda en skillnad i våra liv, i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. Jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare. En hjälpare som alltid ska vara hos er. Det är en av de mest vanliga, tydliga, vackraste beskrivningar på vem den helige ande är. Han är hjälparen. Han är parakletos. Ibland så märker jag när man närmar sig det här med det karismatiska. Karismatik, det betyder det nåden ger. Så finns det direkt någonting inbyggt i oss, kanske lite skeptiskt, analytiskt, teknokratiskt, excel-tänkande människor här i Skandinavien som får oss att lite grann rygga och fundera, bär det iväg nu, blir det något konstigt, blir det något tokarismatiskt, blir det något hyperbol på något sätt? Eller vad är det här? Jag tillhör dem som sörjer i mitt hjärta när jag konstaterar att vi ibland på grund av osundheter såklart, men också på grund av ett förmänskligat tänkande, reducerar karismatik till känslor. Reducerar livet i den helige ande till någon valbar del. Som om jag skulle kunna välja det alldeles själv. Det som har triggat mig till att börja undervisa mer och lyfta det är några händelser. En av dem var att jag mötte en 20-årig tjej på en av våra bibelskolor. Och så säger hon efter en hel temadag om undervisning om andens liv att det där med den heliga ande, det kan man göra som man vill med. Ungefär som att det vore något man väljer. Ungefär som en turbo på en motor. Jag måste ändå säga, jag kan inte avhålla mig när jag är här i Trollhättan och säga att jag är Saab-älskare. Jag är faktiskt det. Jag älskar, det är någonting särskilt med Saab. Och en del av oss kanske inte är den enda i det här rummet. Vi väntar ändå på det dödas uppståndelse på något sätt. Att det ska komma, någonting skulle ändå kunna hända det. Och just nu kör jag Volkswagen. Jag kan inte fatta varför. Men det är en helt annan. Turbon på motorn liksom. Det är ju jättebra. Plus menyn på donken. Lite extra stor dricka. Visst, det är ju jättebra. Men karismatik och andens liv och gåva i församlingen och i mitt hjärta som troende är inte en varbar del utav det kristna livet. Det är det kristna livet. Utan andens kommande, utan andens närvaro finns ingen chans att be. Finns ingen upptrampad sträcka. Finns ingen möjlighet att ha kontakt med Gud. Finns ingen möjlighet, skriver Paulus, att bekänna Jesus som är Herre utan denna helige andes närvaro. Det är inte bara för känslorna. Det kan påverka våra känslor, men det är en annan substans. Det är en himmelsk substans. Det är en andens gåva i mitt vardagliga liv av Guds närvaro, av någonting som är berusning, hänförelse, men som inte på något sätt är splittrande eller åtskiljande eller konstigt, utan det är rent, det är äkta. Vi kan alltid ha förtroende för den helige andes liv och närvaro. Och Jesus säger, jag ska ge er en annan hjälpare. Ordet för det är parakletos. Nya testament, grekiskan parakletos. Och egentligen betyder det där ordet hjälparen, för att sammanfatta det väldigt kort. Det kan vara ett långt studium. Men egentligen så betyder det bara från och till. Att den helige andes närvaro i ditt liv drar dig från ensamheten. Tar dig bort ifrån det som är att stå på egna ben och bestämma och klara allting själv. Anden vädjar för oss med suckar utan ord, står det skrivet. Han är vår förespråkare. Han är vår advokat. Han är den som bryr sig. När kvällen kommer kan du vila tryggt i den förvissningen att den helige ande är närvarande i ditt liv. Han läker, han helar, han är vår själavårdare. Lovad vare Herren för den heliga andes gåva som fyller våra tomrum, som fyller det som är våra brister, som är visdom när vi inte kan, som är frid när vi är oroliga, som är närvaro när vi känner oss ensamma. Tack gode Gud för den heliga andes gåva som hjälper mig från ett liv i ensamhet och sargad utsatthet till ett liv utav helhet. Men du vet, det är någonting som är till också i livet med den helige ande. En del kyrkor, när de predikar evangelium, så betonar man allra mest vad vi är frälsta ifrån. Och det är ju fantastiskt, vi är ju frälsta ifrån synden och det som skilde oss ifrån Gud. Absolut. Men vi inom pingst, vi har traditionellt betonat minst lika mycket vad vi är frälsta till. Att det inte bara är att klara livhanken och komma upp på ett nollläge och på något sätt slinka in i himlen en dag. Utan att Gud vill någonting med våra liv. Att Gud har planerat någonting som är dynamiskt, som är framåtriktat, som är hoppfullt och som leder oss till att vi står där och säger: jag vill tjäna Gud hela mitt liv. Anden hjälper oss från livet i isolation och ensamhet till ett liv med frukter, med gåvor, med tjänande i församlingen och i mitt vardagsliv. Det är innebörden av det där ordet hjälparen. Från och till. Jag ska ge er denna hjälpare. I mina öron låter det hyfsat attraktivt. Jag vet inte vad du säger och tänker. Vet du, det är ju fantastiskt i den här kyrkan med både golv, väggar och tak. Men om inte det hade funnits någon luft här inne, så hade vi inte kunnat vara här. Och exakt så är det med den helige andes närvaro. Att utan den, ingen församling. Utan den, ingen kristen tro på jorden. Utan andens liv, ingen möjlighet att säga Jesus är Herre. Tack gode Gud för den helige andes gåva. Så kommer då pingstdagen. Med sin himmelstormande, dånande vind. Det är alltid 50 dagar mellan påsk och pingst. Pingst, vårt ord för pingst, är en siffra egentligen. Det betyder pentekost. 50 dagar. Och vi säger lite slarvigt ibland att det var den första pingstdagen vi läser om i Apostlagärningarnas andra kapitel. Det är ju inte sant. Judarna hade firat pingsten, Shavuot, i hundratals år. Man firade att man hade fått lagen på Sinai berg. Det var en av de tre vallfartshögtiderna, så det innebar att det var massor med folk i Jerusalem. Och man begav sig dit om man kunde. Och man var där, det var myller, det var folk. Man satt och drack espresso i något gathörn och käkade baklava typ. Jag tar i lite, broderade ut i mig, jag är pingstpastor i alla fall. Så vi tar i lite grann, det gör vi. Det var massor med folk i Jerusalem. Man firade bokens gåva, lagen. Man firar ett land som flyter av mjölk och honung. Och den här bilden tycker jag, det känns nästan lite kletigt under skorna. Mjölk och honung och gå och trampa runt i, vad är det liksom? Nej, men man firade liksom överflödet, möjligheten att leva i det där. Så när vår pingstdag kommer så är det massor av folk i Jerusalem. Det är inte liksom snö och instängda människor på grund av kylan, utan det är ett myller av liv. Parallellt som folk är glada och man liksom har party på gatorna, så finns det 120 människor som inte är så glada. Det är lärjungarna. Där har du Petrus och Thomas och Johannes, du har Maria, du har kvinnor och män, och du har den här gruppen som är kvar nu efter hans himmelsfärd 10 dagar därför innan. De håller i ett litet strå. De håller fast vid någonting som de ändå hade hört och kom ihåg att Jesus sa: stanna i Jerusalem, vänta och be till dess att ni blir beklädda med kraft ifrån höjden. Och så händer miraklet att Gud griper in på pingstdagen. Apostlagärningarnas andra kapitel, de fyra första verserna. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen som ett dån av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig, fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala med de ord som anden ingav dem att tala. Så när hjälparen kommer på pingstdagen, så sker det från höjden. Det sker genom ett direkt ingripande från Gud. Och det följer ett mönster som vi har sett tidigare genom den bibliska historien. Nämligen att Gud använder språket. Gud, han skapar i skapelseögonblicket utifrån det han själv säger. Anden svävar över vattnet och så kommer Guds budskapet. Var det ljus? Och det vart ljus. Himmelens fåglar, markens djur, fiskarna i havet. Allting blir till genom att Gud säger någonting. Han är den enda som kan skapa ur ingenting. Hans ord är mycket mer än bara information. De innebär kreation. Han skapar genom att säga någonting. Ex nihilo heter det med fina ord, att han gör det ur ingenting. I Romarbrevet 4 så talas det om hur Abraham kunde bli pappa genom att Gud talar om det som inte finns, som om det redan fanns. Så att den här skapelsen existerar med sitt ordnade, med sitt kosmos, är ett resultat enligt vår tro av Guds budskap. Skapelsen blir till genom att Gud säger någonting. Samma sak med vår frälsning. När Gud blir människa så beskriver Johannes det i sina första 18 verser i Johannes evangeliet 1 med att i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Vår tro är en förkroppsligad Guds närvaro genom ett budskap som är en människa, en person, Guds son Jesus Kristus. Så det följer ett mönster, det som händer på pingstdagen. Gud talar, Gud säger någonting och det skapar liv. Skapelsen kommer ur hans ord, frälsningen kommer ur ordet som är Jesus. Och nu är vi framme vid pingstdagen. Så kommer detta dån, denna stormvind och dessa eldstungor. Vet du, jag är så otroligt tacksam att det som är församlingens födelse inte kommer ur någon ledares vision. Inte för att det är fel med visioner. Men jag är tacksam för att församlingen inte föds utifrån ett driv ifrån någon enskild person eller ledare. Jag är tacksam att kyrkan inte föds på grund av ett beslut runt ett styrelsebord någonstans. Jag är tacksam att kyrkan inte kommer fram i splittring från något annat eller utifrån att någon måste vinna en debatt. Nej, Guds församling föds på pingstdagen genom ett direkt ingripande från himmelens Gud själv. Han tar över kommandot. Han låter den här vinden komma. Han låter den här eldsflamman tändas. De här elementen av liv. Och i det uppstår församlingen. Kyrkan existerar i den helige andes utgjutelse, säger en som heter Ralph Del Col. Och därför älskar jag ordet pingstförsamling. Jag älskar det väldigt mycket. Det är ju så för övrigt med mig. Här kommer en disclaimer. När det gäller pingstväckelsen, pingströrelse. Jag är romantiker, utopiker. Jag har väldigt svårt att se några fel på pingströrelsen. Det finns massa fel, jag vet ju det. Men jag har svårt att få upp dem på radarn. Jag älskar den här uttolkningen eller förståelsen av kristen tro. Jag älskar ordet pingstförsamling. Inte för någon elitistisk tanke att det skulle vara bättre än något annat. Men vet du, det har en ordning i sig, de två orden. Pingst först och församling sedan. Liv ifrån himmelen. Eld, närvaro av den evige guden i nuet. Så uppstår i det kyrkans gemenskap. Därför får du aldrig se på den här församlingen i första hand utifrån dess verksamhet, dess byggnad, efter det den just nu upplever. Vi tror att församlingen är den helige andes gemenskap. Vi behöver ha en högre bild av vad en församling är och vad det innebär att ingå i en församling. Det här är Guds ägodel genom kommandet av andens gåva på pingstdagen. Lovad var Jesus för församlingen som kommer till genom den helige andes gåva. Och det blir genom ett språk. Och nu vet du, är inte de här 120 tysta längre. Nu sitter de inte längre still. Nu ger de sig ut på Jerusalems gator. Nu har de någonting att berätta. De kommer i rörelse. För kyrkan, den är sänd av Gud till världen. De har ett budskap, den är profetisk. Och nu går man ut på Jerusalems gator. Mitt i detta myller av liv så kommer det här gänget uppfyllda av Guds kraft. Och de kan inte längre vara stillasittande eller tigande. Och då tror folk att de är på kanelen. De är berusade. Klockan är bara 9 på morgonen. Men man tror att de är fulla. Trots att det är massor av gatliv och många människor där så märker de på något sätt ut sig. Det sägs ju om oss pingstvänner att vi klättrar på väggarna. Och jag tänker ibland, det har jag faktiskt aldrig sett. Kanske ska det ske här idag. Vem vet? Det vore roligt att någon gång få se det, tycker jag. Det sägs ibland att liksom, men ni betonar känslor för mycket. Så. Ja, absolut. Men då är vi i ganska gott sällskap i så fall. Med det här gänget på pingstdagen. De blev så uppfyllda så de kunde inte sitta still. De blev så berörda så de var tvungna att sätta sig i rörelse för att nå en annan människa. Och där fångas pingstandlighetens verkliga DNA. Att uppfyllas av Guds kraft för att betyda en skillnad i den här världen. Att ta emot av den helige andes gåva för att tjäna Jesus och vinna en enda människa för honom. Det är det allt det här går ut på. Det är den miljön du är med i. Det är det sammanhanget. Det är någonting fantastiskt att få leva livet med den helige ande. När jag är ute så här på församlingsbesök så brukar jag ha en 2-3 minuter så här kyrkohistorisk lektion. Den kommer nu här. Efter den här tiden, apostlarnas tid, efter Paulus, Petrus, Johannes, så får kyrkan en period som kännetecknas av några stora stråk som kommer att påverka församlingen genom århundradena. Den ena av dem är vi väldigt, väldigt tacksamma för, och det är kanoniseringsprocessen som gör att vi får Nya testamentet 27 skrifter. Det sker genom kyrkomöten och skrivande och det händer olika saker. Så får vi den boken. Tack gode Gud för Nya testamentet. Vi älskar Bibeln, eller hur? Sägs ju om oss pingstvänner att vi älskar den mer än vi begriper den. Kanske är sant också, jag vet inte. Parallellt med den processen så ganska snart vänder det, och den kristna rörelsen ses inte som en sekt. Den kristna rörelsen får allt mer genomslag. Och i sådana länder som Armenien och Georgien, redan på 300-talet blir kristendomen statsreligion. Men framförallt blir den det i Romarriket. De här gamla kyrkorna, om du skulle komma till Jerusalem, den heliga gravens kyrka, födelsekyrkan i Betlehem. Några av världens äldsta kyrkbyggnader byggs i den där fasen. Kristendomen blir accepterad. Den blir institutionaliserad. Vi får biskopen och boken, kan vi säga. Och det här sker bara några 100 år efter den här tiden. En del av det är bra, men det finns en del av det som faktiskt har inverkat väldigt skadligt på den kristna kyrkans historia. Och det handlar om pingsten. Mycket av det. För den officiella kyrkan klarar inte längre att vem som helst kan säga jag tror jag har hört Gud tala. Den officiella systematiska tänkande klarar inte att det förekommer andliga gåvor, tungotal, profetia. Utan man börjar undervisa att det där det var som en byggställning runt byggnaden. Vi behövde det bara den första tiden. Nu har vi institutionen så det har upphört att existera. Så väller det fram en teologisk strömning som fick ett namn så småningom som heter cessationism. Det har upphört att existera. Det var bara för den där första tiden att man kunde erfara andens liv på ett personligt sätt. Inte så att Gud drog tillbaka sin ande under alla dessa år som sen följde. Sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra, står i Romarbrevet 11:27. Men den officiella kyrkan ville inte kännas vid det. Så går vi snabbt några hundratals år fram till början av 1900-talet. Till en gata i Los Angeles i USA, Bonnie Bray Street. Så småningom flyttas det över till en mer känd adress, 320 Azusa Street. Där är det en grupp av bedjare samlare. De kommer från olika samfund. Och de leds av en afroamerikansk metodistpastor. Han heter William Seymour, han är blind på ena ögat och halt på andra benet. Det här är en kvinna som heter Lucy Farrow och det är en svensk där som heter Andrew Johnson. Och vet du, den gruppen samlas därför att de har något slags undertryck, något slags behov, något slags längtan. De har bläddrat i apostlagärningarna och de riktar sin bön till Gud med en fråga. Liksom. Det som står där, varför händer det aldrig här? Vi läser ju om ditt ingripande, vi läser ju om erfarenheten av detta liv. Varför existerar det inte? Och vet du, i den bönen, i den skärningspunkten föds vår rörelse. Som den här församlingen är en del av. I den längtan efter liv från Gud föds den moderna pingstväckelsen för 110 år sedan. Och det finns fel och brister på vår rörelse. Det går att hitta ledarfighter och det går att hitta osundheter. Men jag är otroligt tacksam att pingstväckelsen som fenomen föds inte ur strider, inte ur debatter på teologins område. Den föds ur törst och längtan efter Gud i livet i nuet. Det är vår början och jag hoppas det är vår fortsättning. Att också vi som lever idag har samma intresse att det får vara ett andens liv som kommer igenom i våra liv. Det är starten för en rörelse som så mycket liknar den här första tidens rörelse på Jerusalems gator. Att sända, att gå. Att det inre livet inte stannar där. Utan man längtar ut för att betyda en skillnad för andra människor. Och jag är så tacksam och glad att det som händer på Azusa Street ligger 50 år före Martin Luther Kings medborgarrättsrörelse. Före Rosa Parks sitter kvar på bussen i det rassegregerade USA. Så har den andefyllda gemenskapen fått ihop alla dessa etniciteter, åldrarna och könen. Tyvärr blev det inte pingströrelsens historia i allt. Men vår början var verkligen att den som är fylld av helig ande kan tjäna Gud, oavsett ålder, oavsett kön, oavsett etnisk bakgrund. Och det finns ett klassiskt citat från Azusa Street. I en av rasbarriärer splittrad amerikansk kristenhet så sker det ett skifte genom pingstväckelsens födande och man säger att the color line was washed away in the blood of the lamb. Rasbarriären tvättades bort genom lammets blod. Och pingstväckelsen blir den rörelse där du oavsett din bakgrund, oavsett det som är det du är stämplad med, blir betrodd till att tjäna Gud. Min bön är att det ska fortsätta. Vi ska ha kvinnor i ledarskap. Vi ska ha människor som kommer från de här unga grabbarna och tjejerna från Afghanistan som har kommit till Sverige nu. Jag tycker vi ska göra dem till ledare och tro på dem. Och inte hamna i ett läge där vi ska hjälpa dem bara. Utan hamna i det läget där vi tror på den helige andes närvaro i varje människa. Och att det är själva skillnaden till att kunna tjäna Gud. Inte vår moral. Inte vår kunskap. Inte det som vi gör, utan att det är en gåva ifrån den helige ande själv. Vet du, jag tror att någonting som förtvinar livet i församlingen och vårt eget liv med Gud, det är att vi tänker att vi ska kunna det. Vi tänker att vi ska känna det. Vi tänker att vi ska sköta oss. Vi tänker att det är ändå någon slags stege att klättra upp på. Medan jag tror att pingstdagen berättar för oss att grunden för att vi kan tjäna Gud idag, att vi kan ha en relation med Gud idag, är vad Jesus har gjort på korset. Hans renande blod kvalificerade ju mig att ta emot denna enormt rika gåva av den helige ande. Det är inte din moral som gör att du kan tjäna Gud. Det är inte din kunskap. Utan det är livet som Gud tänder och som sker så att det blir till en vändning i våra liv. Såklart påverkar det vår moral. Såklart påverkar det förhoppningsvis vår karaktär. Såklart påverkar det även vårt tänkande. Men starten och början är liv ifrån himmelen genom att Gud grep in och gav den heliga andes gåva. Så går det där vidare och så blir det en situation i den tidiga kyrkan så som i den tidiga pingströrelsen. att någonting vill expandera. Och vet du, jag tänker nu, och kommer det bara, om ni orkar någon minut till här, så kommer en liten kort samhällsanalys in i den svenska kontexten. Vilka är då vi och vad kan vi då bidra med? Vi har några utmaningar som är så tydliga och som pressar, menar jag, folksjälen som skulle behöva mötas av en brinnande, hängiven församling som vill nå nya människor. Man talar idag om vår tid som vore det en flytande modernitet. Och då lånar jag det uttrycket från en polsk-judisk sociolog som heter Zygmunt Bauman, som levde mot slutet av sitt liv i alla fall i Storbritannien. Han beskriver vår del av världen, Västeuropa, som en flytande modernitet. Det är ingenting egentligen som är fast. Det är inte möjligt att uttolka och säga knappt vad som kännetecknar vår kontinent just nu. Det flyter. Vi har en bakgrund av modernism, av upplysning. Vi har gått från ett jordbrukarsamhälle till ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle, allt det här. Och vad har vi då nu? Det flyter. Han säger att förr var folksjälen i Europa pilgrimer på väg till ett evigt mål. Nu är vi turister som ska uppleva allting i stunden och i nuet. Susanna Birgersson, hon är inne på samma sak när hon skriver i Access i december 2017, så beskriver hon att det har blivit som en plikt i Sverige att vara glad. Du måste vara lyckad och glad. Det är din plikt att vara glad. Förr när barnen hade varit på skolresa så frågade mamma, har du skött dig? Nu frågar man, har du haft kul? Det märkliga i ett så välutbildat, så etablerat samhälle som ju jag är en del av, som mycket av det är jag ju så tacksam för, och säkert du också. Vi kan välja, vi kan resa, vi kan göra väldigt mycket vad vi vill. Men det märkliga är ju att när kvällen kommer så verkar det som att vi svenskar blir allt mer isolerade och allt mer trötta. Allt mer uppgivna och allt mer desillusionerade. Det verkar ändå som att alla dessa möjligheter inte riktigt svarar mot den existentiella oron, längtan efter sammanhang och mening i livet. En söndag som den här, bland 10 miljoner människor, så är det kanske 250 000 som gör det du gör just nu, går fysiskt till en gudstjänst. Det innebär att med 2-3% gudstjänstfirare en dag som denna, att vi tillhör ett av världens absolut mest sekulära områden. Lars Trägård, Henrik Berggren, de kallar oss för statsindividualister. Vi vill ha en stark nationalstat med skola, vägar, vård, omsorg. Men sen har vi ingen kyrka, ingen familj, inga föreningar. Utan sen är det bara jag, me, myself and I. Statsindividualismen. Möjligheten att upptäcka och ha kul i stunden. Men att tappa varför lever och existerar jag. Vet du, jag tror att utmaningen som är så gigantisk bara här i Sverige inte kan mötas av en kyrka med armarna i kors. Inte kan mötas av kristna som tittar på och förfasar sig. Utan som skulle behöva mötas av andefyllda kristna som vill ge någonting till sin omgivning. Som längtar efter att få vara en skillnad. Som har slutat att vara egoistisk och sätta sig själv i första rummet. Som på något sätt hellre betalar för någon annan än att ta det själv. Jag tänker att pingsterfarenheten faktiskt är ett gensvar på den utmaning i samhället vi ser idag. Och jag ber till Gud, han som kan göra dig och mig brinnande, att han ska göra det. Att det skulle vara så att vi inte tillhör dem som kollar på och är någon slags distanserad, cynisk, analytisk grupp. Utan att vi tillhör dem som kavlar upp armarna och försöker betyda en positiv skillnad på de områden vi kan. Det är min bön. Och jag tror inte det är möjligt genom vår förmåga. Men jag tror att anden driver oss till att älska Jesus och älska människor. Jag tror att det är det som är syftet med pingsten. Jag tror att syftet med varför Gud tände eld på den här pingströrelsen för 110 år sedan och sände ut den i världen är just missionsutmaningen. Älskade vän, här finns så mycket och någonting som är så vackert. Det finns en teolog som heter Daniel Castell och han kallar pingstandligheten för ett uppenbarat mysterium. Det är personlig erfarenhet med Gud, ett inre liv Ur hans innersta ska flyta strömmar av levande vatten. Men det blir inte till egoism och själviskhet, utan det blir till tjänande, diakoni och till goda gärningar. Jag vet inte om du vet det, men idag tillhör du en rörelse som faktiskt expanderar väldigt mycket mer än befolkningsutvecklingen. Du tillhör en rörelse som är ung, som är dynamisk, som är progressiv. Inom akademierna nu så ser man det mer och mer och mer och mer forskning görs, för rörelsen är så stark i syd, i Latinamerika, Afrika och Asien. Och man har sett att pingstandlighetens människor betyder mer för samhällsförändringen än många, många biståndsprojekt. Inte fel på biståndsprojekt, men det verkar vara någon slags secret sauce, en slags extra dimension av att erfara Gud i nuet. Det är inte bara i min historia, inte bara i det som är att stå inför Guds tron en dag, utan idag fyller Jesus med helig ande. Idag ger han liv. Idag ger han uppdrag och mandat och kallelse. Jag vet, jag är gammal frikyrkobasist. Ja. Så när jag är ute så här så lyssnar jag alltid mest på basisterna, hur de beter sig. De är bandet mellan rytm och själva musiken. De är viktiga, basisterna. Min grabb, han spelar bas. Han tycker jag är en riktig dansbandsmusiker i jämförelse med honom. Och det håller jag inte alls med om. Man har spelat i lovsångsteam med tre ackord och man har spelat i gospelkör. Och sen en gång fick jag spela med en jazztrio faktiskt. Hemma i Vetlanda. Och vi var en trummis, en pianist och en basist. Och jag lärde mig en sak med jazzmusik. Att det är någonting med det som bara tar en med. Och man bara spelar och det kan pågå i timmar. Den ena riffet och det går liksom, det ena ger det andra. Det finns en rytm i det. Och så blev jag så full i skratt, för jag läste en pingstteolog som heter Ken Archer. Och så skriver han om våra gudstjänster: Pentecostal services are like jazz music. Pingstgudstjänster, de är som jazzmusik. Strukturerad improvisation. Och så tänkte jag en sak när jag läste det av honom, Art. Jag kom att tänka på när jag var med den där lilla trion. Vi satt i ett rum och bara förlorade oss i vår egen musik där. Min bestämda uppfattning, och nu riskar jag trampa till på någon tå här i Trollhättan. Det får vara hänt i så fall. Min bestämda uppfattning om jazzmusik, det är att det är fantastiskt att spela. Men så urtråkigt att lyssna på. Och det verkar finnas någon som håller med om det. Och någonstans tror jag faktiskt att det fångar pingstandlighetens innehåll. Om du kommer hit på söndagen och är publik så kommer du tycka det här är jättedåliga gudstjänster. Om du tror att det alltid är någon annan som ska... Vi tror att alla blev uppfyllda av helig ande på pingstdagen. Vi tror att alla kan höra Guds röst. Alla kan tjäna Gud. Alla ska vara med och lira i bandet liksom. Själva poängen är att inte vara publik utan vara gudstjänstfirare. Själva poängen är att inte titta på utan säga: vad kan jag göra i min vardag, i mitt grannskap, i de miljöer där jag rör mig. Vi är ett slags jazzmusikfolk. Men det kommer att bli helt bedrövligt tråkigt för dig om du är åskådaren. Men om du fylls i det och lyfts in i det och vill vara med och lira, då händer det. Då är det bästa som finns. Och det betyder en stor, stor skillnad. Allra, allra sist. Ni vet det här att pastorer har svårt att hitta amen. Ni börjar känna det här nu. Det finns en berättelse i Hesekiels bok om hur gudsmannen går ut i en ravin ner från Jerusalems tempel, Juda öken. Så börjar det stiga vatten till hans ankel och stiger till knä, till midja, och till slut måste profeten simma där i den här floden. Och jag tror att det som händer när man simmar är grundläggande anatomi. Det är att då syns inte de ömma tårna, då syns inte smalbenen som man kan sparka på dem, och då syns inga vassa armbågar. Utan när man simmar, älskade vänner, då syns bara en kroppsdel. När du och jag simmar i vatten, då syns huvudet. Och det är själva poängen med andeuppfyllelsen. När pingsten, livet som är både personlig och gemensam, erfarenheten av den helige ande stiger, så är det inte längre att vi, då sa du det och då gjorde du det och då blev det så och det vart så. Det är inte intresse av ömma tår, smalben eller vassa armbågar. Utan effekten av pingsten är att det är en enda person som blir sedd, trodd, älskad och predikad. Och det är han som är huvudet för församlingen, Jesus Kristus. Vi behöver inte mindre pingst, vi behöver mer pingst. Därför att då kommer Jesus Kristus att bli ärad och predikad. Lovat vare Herrens namn. Amen.